Idag är det den helige Johannes döparens dag. Men jag kommer inte prata så mycket om Johannes döparen. För bibeltexten handlar inte så mycket om honom. Texten handlar om Johannes föräldrar och situationen kring Johannes födelse. När jag läste texten så var det två saker som gnistrade till lite för mig. Och när jag nu läser texten för er så funderar jag på vad är det som gnistrar till? Vad fastnar hos er i den här texten? Kanske är det samma saker, kanske är det någonting annat. Det är från Lukas kapitel 1, verserna 57-66. Vill ni följa med i psalmboken så finns den på sidan 1381. Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor: nej, han ska heta Johannes. De sa till henne: det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Men en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det la det på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Var det någonting som glimmade till hos er? Inte någonting. Nej? Det var ju tur att det gjorde det hos mig, och annars hade det blivit en kort predikan. Det var två saker jag fastnade för. Och det första var könsfrågan. Jag är ingen feminist. Jag tycker att vi alla är människor. Vi är alla olika. Vi är olika bra på olika saker, men vi är alla lika värdefulla. Allas åsikter förtjänas att höras. Oavsett kön, etnicitet eller ålder. Alla är lika mycket värda. Jag vet att vi inte är där idag, men det är värt att kämpa för. Jag tycker det är självklart. Och idag arbetar vi med det på många fronter. Och kanske är det därför som detta lyser lite starkare i texten för mig idag. Jag vet inte om det var en könsfråga då, men när Elisabet sa att sonen skulle heta Johannes, då fick hon mothugg. Nej, det finns ju ingen i din släkt som har hetat det förut. Och istället gjorde hon tecken åt Zacharias att låta dem veta vad barnet skulle heta. Varför dög inte Elisabets ord? Jag vet inte. Men om det berodde på att hon var kvinna, så kan vi vara tacksamma för att någonting har hänt under de här 2000 åren. Och samtidigt måste vi vara väldigt oroliga att det inte hänt mer. För tendenserna finns fortfarande kvar. Kvinnans röst väger inte lika tungt. Och det måste vi ändra på. Kanske var det så att hennes ord inte dög på grund av traditionen. Ingen har hetat så förr. Så har vi aldrig gjort. Det har aldrig fungerat här. Det går aldrig. Kommentarerna känns igen. Vanans makt är stark. För att komma någon annanstans behöver man ta steg i en annan riktning. Det lustiga, eller kanske olustiga, är att när Zacharias sedan skriver att Johannes är hans namn, då är det helt okej för honom att Johannes heter just Johannes. Varför då? Har de precis kommit på att det fanns en gammal släkting som hetat Johannes? Eller är det för att mannen säger det? Eller är det för att alltihopa har förstärkts med ett under, att Zacharias börjar tala igen? Inte heller detta vet jag egentligen någonting om. Men från och med nu så heter gossen Johannes. Det andra jag fastnade för, det var detta att Zacharias kunde börja tala igen. Kanske känner ni till vad som har hänt honom tidigare, men jag tar mig friheten att backa tillbaka bandet och läsa förra årets text, den här Johannes döparens dag, liksom föregår den här. Den finns på sidan 1380 och är hämtad från Lukas första kapitel, verserna 5 till och med 17. Så alltså något tidigare än det jag nyss läste. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottdragningen bland prästerna skulle gå in i templet och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädjas över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett." Zacharias, han var en ordentlig präst och han utförde sina prästtjänster, sina arbetsuppgifter, när han fick besök av en ängel. Ängeln berättade för honom att han ska få en son som heter Johannes. Så var det med det. Men här står ingenting om att Zacharias blir stum. Det får vi läsa i verserna mellan det här stycket och mitt första stycke. Så att jag läser tre verser till, verserna 18-20. Zacharias sa då till ängeln: "Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron. Jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne." Vad var det som hände här? Zacharias ställde en fråga och därför blir han stum. Får man inte ifrågasätta Gud? Några verser längre fram i det här kapitlet så blir ängeln Gabriel återigen utsänd på uppdrag. Den här gången till jungfru Maria med budskapet om att hon ska föda en son, Jesus. Och även denna gång ställer mottagaren en fråga till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men Maria blev inte stum. Gabriel förklarar istället att helig ande ska komma över henne. Vad är skillnaden? Maria är kvinna. Maria är ung. Varför behandlas de inte lika här? Jag drar mig till minnes en undersökning jag hört talas om en gång. Jag vet inte riktigt var källan kommer ifrån. Och jag vet inte heller hur stor sanningshalt det är i den. Så ni får ta det för vad det är. Men jag vill ändå dela med mig av den. Det sa så här att om man stänger in 10 kvinnor i ett utrymme som detta i en timma. Under den timman så har de lärt känna varandra. De vet vad de heter, de vet hur många barn de har, vet vad barnen heter och vilken skola de går i och så där. Om man istället under en annan timma då stänger in 10 män i samma lokal. Då har de lärt sig vilken arbetsplats de har, vilket yrke, var plats de har i hierarkin och vem som har mest makt i det här rummet och vem som kommer därefter. Jag vet inte hur sant det är. Men om man har en kvinna och en man på en arbetsplats och båda två får samma information att nu måste det här ske. Då tänker kvinnan, hur ska detta gå till? Medan mannen tänker, vem har bestämt det? Jag vet inte heller om det är så. Men att så sa den här undersökningen som jag drar mig till minnes. Och jag tänker att kanske kan man ha nytta av det i det här sammanhanget. Zacharias och Maria, de möts båda av ängeln Gabriel. Som ger dem ett besked om att de ska få en son. Båda två svarar med en fråga som till en början låter lika. Men när vi nu tittar lite närmare på det så skiljer sig frågan en aning. Maria svarar, hur ska detta ske? Zacharias svarar, hur ska jag få visshet om detta? Visshet förklarar Victionary som så här, att visshet är en fast övertygelse som baseras på säkra fakta. Zacharias säger, jag vill ha mer bevis för att det här ska ske. En ängels uppenbarelse är inte bevis nog. Ängeln svarar honom. Jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge detta glädjebud. Men du ska bli stum eftersom du inte tror på mina ord. Maria, hon tänker, ja visst, men hur ska det ske? Zacharias svarar. Ja, det låter bra, men jag vill nog ha mer bevis innan jag går med på detta. Vi kan fortsätta att fundera på om det här beror på kön eller inte. Men det spelar egentligen ingen roll. Det som spelar roll är om vi tror på Gud eller inte. Om vi litar på hans ord eller inte. Om vi lyssnar och följer Guds väg eller inte. I veckan som har varit så har vi haft aktivitetsdagar här ute på Solviken. Tisdag, onsdag. Och under onsdag morgon så kom en yngre tjej till mig och sa, idag ska jag inte äta så många glassar som jag gjorde igår. För jag fick så ont i magen. Det är ju så. Om man äter fel så får man ont i magen. Eller ja, man får lida på olika sätt. Om jag sitter fel på stolen så får jag ont i ryggen. Om jag inte tränar ordentligt så mår kroppen inte bra. Och detsamma gäller inom det andliga området. Andliga felsteg leder till låsningar. Jag tror på en Gud som inte bara verkade för 2000 år sedan. Jag tror på en Gud som verkar idag och talar till oss idag. Med änglabesök, men också på många andra sätt. Det kan ske genom kommentarer från vänner, främlingar, i situationer som uppstår, genom tankar, naturen eller i Bibeln, ordet. Ja, i stort sett vad som helst. Så låt oss istället för att döma ut det som når oss för att vara att ja, men sändaren är för ung eller hon är kvinna. Så låt oss istället fråga, men kan det vara Gud som vill sända någonting till mig nu? Kan det finnas Gud i det jag mottar? Annars är risken stor att vi medvetet eller omedvetet missar chansen att vara tillsammans med Gud en bit. Det är inte så att vi förlorar möjligheten helt och hållet. Gud, han fortsätter hela tiden att söka kontakt med oss. Men det kunde varit lite bättre. Vi kunde varit lite närmare Gud. Zacharias, han fortsatte att vara en rättfärdig präst och tjäna Gud under hela den tiden han var stum. Livet fortsätter. Men det kunde varit lite bättre. Och detta gäller både på individnivå och på församlingsnivå. Gud har ett uppdrag åt oss. Han vill verka genom oss. Och dessa uppdrag går mer eller mindre bra beroende på om vi accepterar dem eller inte. Eller om det är som Zacharias, att vi önskar mer fakta innan vi hoppar på tåget. Hur kan vi då få ökad klarhet i vad Gud vill med oss? Ja, det finns olika sätt. Bland annat har vi det här verktyget NFU, naturlig församlingsutveckling, som ger oss en fingervisning om var vi befinner oss. I församlingen så har vi gjort två undersökningar och båda de här berättar för oss att området gemenskap. Ja, men gemenskap, tjänst och tro är tre områden som reflekteras över. Och vi är bra på gemenskap. Vi trivs tillsammans. Vi bryr oss om varandra. Och vi är också bra på tjänstområdet. Vi gör det vi är bra på. Vi har goda strukturer för det. Och vi vill göra gott för vårt samhälle. Det område som kommer lite mindre naturligt för oss är att vi sitter i samma båt som Zacharias. Vi befinner oss i kyrkan och vi gör det saker vi ska göra. Men vi vågar inte riktigt tro på det. Hur ska vi få visshet om att det är Gud som är med här? Stämmer den bilden jag presenterar med hur du upplever det? Kan du fundera på. Tittar jag tillbaka på min predikan så här långt så tycker jag att det stämmer väldigt bra in på mig. I dagens text fastnade jag för könsfrågor och orsaken till varför Zacharias blev stum. Jag skulle lika gärna kunna fastnat vid att Gud griper in och gör under och att han får talet tillbaka och börjar prisa Gud. För det är ju den här delen som vi som församling behöver ta till oss. Att Gud är med oss. Han verkar och han talar till oss. Lita på det. Så låt oss stanna en stund och fundera på vad det var som hände. Zacharias blev stum. Och Gabriel sa att han inte skulle kunna tala förrän den dag då detta sker. Vad är det som sker för att Zacharias ska få talet åter? Ja, det kan ju inte vara att Johannes ska födas. För att det skedde ju för 8 dagar sedan. Det kan ju inte vara att Johannes får många att vända tillbaka till Herren. För Johannes har inte ännu påbörjat sin gärning. Kan det vara detta att kalla sonen Johannes? Att det är det som löser Zakarias dumhet? Men att det borde han ju gjort tidigare. Han borde ju ha berättat detta för Elisabet när han kom hem från sin prästtjänst. Att du, jag var med om en änglaupplevelse. Och han sa att vår son, du ska bli gravid förresten. Och vår son ska heta Johannes. Då borde ju stumheten ha släppt. Men det gjorde det inte. Och Elisabet sa ju att han skulle heta Johannes. Där alldeles nyss i den här samlingen. Då kunde det... Nej, inte heller då blev han. Utan det var när han fick sin skrivtavla och skrev. Hans namn är Johannes. Då med en gång löstes hans läppar och tunga. Vad är det som sker där? Vad är det som händer? Ett antal bibelställen ploppar upp i mitt huvud. Paulus, han skriver i sitt brev till romarna. Om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror, ska du bli räddad. Munnens bekännelse leder till räddning. Vi måste berätta om det vi tror. Då förlöses vi. Då frigörs någonting. Och jag tänker också att det ligger något i Elisabets och Zakarias gemensamma utsaga. Båda två säger att han ska heta Johannes. Vid Babels torn säger Gud så här att där är ett folk med ett och samma språk. Ingenting är omöjligt för dem. När vi kan enas om en sak, då blir ingenting omöjligt för oss. Det som gör att Zakarias får tillbaka talet är att han och hans fru har pratat om vad som har hänt. De har enats om att sonen ska heta Johannes, trots att ingen släkting burit det namnet tidigare. Och slutligen berättar de detta för sin omgivning. De offentliggör Guds vilja. Och Gud är snabb med sitt gensvar. Zakarias får talet åter. Och Zakarias är snabb med sitt gensvar. Han prisar Gud för det som har skett. Idag har vi mycket att lära av Zakarias och Elisabet. En sak är att Gud talar till oss. Vi får be om att höra hans röst, förstå hans vilja och göra oss villiga att följa den. Det andra är att vi måste tala med varandra, till varandra. Att dela med oss av det du upplever av Gud. Det styrker dig och det styrker den du pratar med. Det förlöser dig och det hjälper dig att växa som människa. Gud talar till oss. Vi får tala med varandra. Och vi får tala med Gud. Be ständigt, står det i Bibeln. Tacka Gud för att han griper in i våra liv och leder oss närmare honom. En närmare gemenskap med honom. Det vill jag att vi tar med oss från dagens text här. Vi ber. Tack Gud för att du möter oss. Du vill tala till oss och ge oss olika uppdrag, uppgifter. Att dela livet tillsammans med dig. Hjälp oss att våga lita på att det är du som talar till oss. Och hjälp oss att våga gå din väg. Hjälp oss att dela med varandra det vi upplever från dig. Och hjälp oss att komma ihåg att tacka dig när vi ser att du griper in. Amen.